Dang dang, dok och dang. Välkommen att lyssna på en översättning om zen-meditation. Texten är hämtad från boken Dang dang, dok och dang, Talks on Zen. Och det är första delen av föredrag 1 av 11 stycken. Sanningen är en. Men det finns många vägar som leder till den. Sanningen är en, men den kan uttryckas på många sätt. Två vägar är mycket grundläggande. Alla vägarna kan delas upp i två kategorier. Det är bra att förstå denna grundläggande skillnad. Antingen kan du närma dig sanningen genom tänkandet, eller så kan du närma dig sanningen genom hjärtat. Så det finns två typer av religioner i världen. Båda sanna, båda meningsfulla, men båda motsatta till varandra. Huvudets och hjärtats religioner, det vill säga intellektets religioner kontra hängivenhetens religioner. Intellektets religioner anser att om du blir utan tanke, om du släpper tänkandet, då når du sanningen. Tänkandet är hindret. Tänkandets upphörande är porten. Buddhismen, jainismen och taoismen, dessa är tänkandets religioner. De är djupt analyserande religioner. Religioner av djup medvetenhet. Religioner av upplysning. Sedan finns det hjärtats religioner, judendomen, kristendomen, islam och hinduismen. De anser att vägen går genom hjärtat, att hjärtat måste upplösas i den älskade, i det gudomliga. De första religionerna är meditationens religioner. Ordet meditation är inte exakt rätt, men det finns inget annat ord att översätta sanskrit ordet dhyan med, varken i engelskan eller i svenskan. För dessa språk har aldrig känt till en meditationsreligion, så ordet existerar inte. I själva verket har alla västerländska språk bara känt till hjärtats religioner. Så därför har det ett perfekt ord för den vägen, bön. Men för dhyana saknas ord, så meditation är det enda ord som kan användas. I själva verket betyder dhyana exakt motsatsen. Dhyana betyder tvärt emot meditation. Ordet meditation kommer från den grekiska roten medonai, som betyder att tänka på. Ordet meditation betyder att tänka på. Och dhyana, som vi översätter med meditation, betyder att inte tänka på. Hur man uppnår ett tillstånd av icke-tanke. Hur man kommer till en punkt där du är, men inget tänkande pågår. Ett tillstånd av icke-tänkande, ren medvetenhet. Meditation är tyvärr alltså det enda ordet, och därför kommer vi att använda det. Sen är höjdpunkten på det buddhistiska sökandet. Sen är meditationsvägens fullaste blomning. Ordet sen kommer från dhyana. Dhyana blev chen i Kina och sedan blev chen till sen i Japan. Kom ihåg, sen har sitt ursprung i Indien med Gautama Buddha. När Gautama Buddha uppnådde den yttersta upplysningen, ett rent medvetande, utan tankar, då fick världen vetskap om analysens väg, det rätta tänkandets väg, det rätta ihågkommandets väg och vägen om hur man upplöser allt tänkande genom att bli allt mer och mer medveten om tankarna. Bara genom att iakttaga tankarna försvagas det långsamt, långsamt. Du blir helt enkelt en åskådare. Du är inte identifierad med ditt tänkande. Du står vid sidan om och fortsätter att iaktta, precis som om du stod vid sidan av vägen och iakttog trafiken. Tankarna är som trafiken i en rondell. Tankarna går runt som i en cirkel. Det upprepas nästan mekaniskt. Du fortsätter att göra samma sak om och om igen. Hela ditt liv är ingenting annat än en utdragen upprepning som går i cirklar. Tänkandet är en mandala, en cirkel, och den rör sig. Om du iakttar uppmärksamt kommer du med tiden att bli medveten om cirkeln, tänkandets onda cirkel. Om och om igen återkommer samma känslor, samma vrede, samma ilska, samma hat, samma girighet, samma ego, och du fortsätter. Du är bara ett offer. När du en gång blir medveten om tänkandet och börjar iaktta det, då rasar bron. Du identifierar inte längre med tänkandet. När du inte längre identifierar dig med tänkandet, försvinner det. Ty tänkandet behöver ditt samarbete för att finnas till. De kommande 10 dagarna kommer vi att tala om zen. Men för att kunna förstå zen riktigt måste vi förstå motsatsen också. Motsatsen blir en kontrast, en bakgrund. Bönens väg analyserar inte. Den försöker inte vara medveten eller uppmärksam. Tvärtom. Bönens väg upplöser sig själv fullständigt i bönen. Du ska inte vara ett vittne. Du ska inte vara en åskådare. Du ska vara berusad som en drucken och borta fullständigt hänryckt. På bönens väg är kärleken målet. Du ska vara kärleksfull. Du ska vara så full av kärlek att ditt ego upplöses i din kärlek, sammansmälter med din kärlek. Så har till exempel nunnor i sin hängivna kärlek till Kristus kallat sig själva Kristi brud. På bönens väg är Gud en nödvändig hypotes. Jag kallar det en hypotes, ett antagande. Därför att den är ett behov på bönens väg, men den är inte ett behov på meditationens väg. På meditationens väg är ingen Gud nödvändig. Därför har zen ett inflytande och en dragningskraft i västvärlden. Gud har blivit nästan obegriplig. Till och med ordet Gud verkar vara befläckat. I samma ögonblick som du säger Gud så utestänger du folk. På grund av detta har zen en dragningskraft i västvärlden. Kristendomen är på utdöende. Därför att hypotesen om Gud har använts allt för flitigt. Den har blivit för mycket exploaterad. Det andra, just det motsatta, behövs. På bönens väg måste du vara berusad och i hänryckning. På meditationens väg måste du vara alert. På bägge vägarna försvinner egot. Om du är helt uppmärksam så finns inget ego. Därför att när du är i full medvetenhet blir du så transparent att du inte kastar någon skugga. Om du är helt hängiven, berusad av djup kärlek till Gud, då försvinner du återigen. Därför att i kärleken kan inte du finnas. Slutpunkten, det ultimata, är samma. Egot försvinner, upplöses. Och då egot inte är där, då kommer du att uppleva vad sanning är. Ingen har någonsin varit i stånd att säga vad den är. Ingen kommer någonsin att vara i stånd att säga vad sanningen är. Upplevelsen är så fullständig, så stor, att den är odefinierbar. Den är så obegränsad att den inte kan formuleras i ord. Ord är mycket begränsande och upplevelsen är oerhört obegränsad. Men på bägge vägarna når människor samma mål. Sanningen är en. Vedaskrifterna säger, sanningen är en, men den har uttryckts på olika sätt av det visa. Så kom ihåg det. Alla religioner leder i grunden, i sig själva, till samma mål. Även om det till synes verkar helt motsatta, även om det verkar diametralt motsatta, så leder det till samma mål. Så det beror på dig vilken väg du skulle vilja välja. Om du har en känsla för Gud, inte en tro, enbart tro räcker inte, tro är bara något dött. Om du har en känsla för Gud, om du bara hör ordet Gud och du börjar känna ett subtilt skälvande, du känner en darrande, en känsla av inspiration, ditt hjärta börjar klappa fortare. Om enbart ordet Gud gör dig vördnadsfull, då kan du gå bönens väg. Då är sen ingenting för dig. Då kan du helt enkelt glömma sen, därför att då kommer sen bara att verka förvirrande. Men om ordet Gud inte har någon mening för dig, om det verkligen är dött för dig, om Gud verkligen är död, det frambringar ingen känsla i dig, ingen rörelse i dig, det får dig inte att vibrera, det pulserar inte i dig, det virvlar inte iväg med dig in i det okända, då är sen något för dig. Fler och fler människor kommer att vända sig till sen, därför att kristendomen, hinduismen, islam, judendomen, alla har på något sätt blivit utnyttjade för mycket. De har förlorat sin dragningskraft. Buddhismen är fortfarande oförstörd, fortfarande fruktbar, och speciellt för det moderna tänkandet har den en mycket stark dragningskraft, därför att det moderna tänkandet är skapat utifrån en vetenskapligt förhållningssätt. Och sen är absolut vetenskaplig, supervetenskaplig. Sen går verkligen till botten i ditt medvetande. Och sen förutsätter inte att du ska tro på någonting. Sen har inte någon hypotes alls. Sen kräver inte att du ska tro på någonting. Sen har ingen vidskepelse. Ordet vidskepelse är mycket vackert. Det kommer från latinets superstes, med vilket menas det som överlever, rester från det förgångna, sådant som att förlorat sin mening men lever kvar av gammal vana. Du går till kyrkan, men du har inte någon känsla för att gå dit. Och varje natt innan du går till sängs kanske du ber också, men det är bara en tom gest, därför att det finns ingen känsla i den. Du bara upprepar med läpparna, utför bara läpparnas bekännelse. Det är kanske bara gammal vana, en gammal prägling, sedvänja. Du har blivit lärd från din tidiga barndom att be, därför fortsätter du. Tänkandet fortsätter att upprepa det som är bekant. Därför måste detta beslutas av dig. Ingen annan kan besluta det för dig. Du måste söka i ditt eget hjärta. Om du fortfarande har kvar den oskuld som behövs för bönens väg. Om du fortfarande är som ett barn. Om du fortfarande kan känna förtröstan. Kan tro. Om du fortfarande kan ha tillit. Då finns det inget behov att bry sig om sen. Därför att den är då en onödigt mödosam väg. Du kan helt enkelt sammansmälta med och uppgå i Gud. Jag läste en gång en anekdot. Jag älskade den.
Det var en gång en präst som besökte Irland. Och han gick en kväll längs landsvägen. Då han mötte en gammal gentleman. Efterhand som de gick vidare tillsammans njutande av kvällen, så blåste det upp till storm och de tog skydd. De samtalade en stund och när tystnaden infann sig och inget mer fanns att säga, så tog den gamle mannen fram sin bönbok och började att be. Den amerikanske prästen iakttog honom och blev djupt tagen av den särskilda sorts fromhet som omgav mannen när han bad. Oavsiktligt sa han högt: "Du måste vara väldigt nära Gud." Den gamle mannen gjorde en paus, log och sa: "Ja, han är väldigt förtjust i mig."
Ja, han är väldigt förtjust i mig. Det är allt vad bön handlar om. Det är inte bara det att du älskar Gud. Det ensamt hjälper dig. Om du också kan känna Guds kärlek flöda emot dig, bara då. Om du kan känna hans närvaro överallt kring dig, bara då kan bön bli möjlig. Bön är möjlig, så som en skugga av Guds förnimbara närhet. Du kan inte be i ett tomt rum om Gud inte är närvarande. Till vem vill du be? Till vem vill du öppna ditt hjärta? Till vem? Bön är meningslöst om närvaron inte känns. Om närvaron känns, då är du i bön. Oavsett om du säger något eller ej. Du behöver inte säga ett enda ord. Du behöver helt enkelt bara vara så full av vördnad att du förblir tyst. Men du kommer att känna närvaron. Ja, att känna Guds närvaro. Det är vad bön innebär. Men om Gud är död, om du inte känner någonting, om ingen sång finns kvar i ditt hjärta inför Gud, om hans närvaro har försvunnit från världen, du ser på träden och du ser bara träden och ingen Gud gömd där. Du ser på himlen och du ser bara himlen och inte Guds oändliga närvaro. Då kommer sen att bli din väg. Sen kommer att bli det kommande århundradets religion. Därför att vetenskap har dödat eller mycket svårt skadat vår förmåga till tillit och tro. Men det är inget att vara orolig över. Du kan utgå från en annan riktning. Och då är det inte fråga om kärlek, om Guds närvaro eller om bön. Ingenting sådant. När västvärlden för första gången stiftade bekantskap med buddhismen, jainismen, taoismen, kunde de inte tro det. Vad är det här för slags religioner? Det finns ingen gud i dem. De kunde inte tro att religionen kunde existera utan gudsbegreppet. Gud har alltid varit religionens medelpunkt. Så de trodde att dessa religioner endast var moraliska regler. Det är de inte. Det är en helt annan typ av religion. För 25 århundraden sedan, då Buddha levde och Mahavir, nådde Indien samma vetenskapliga ståndpunkt som västvärlden har nått nu. För 25 århundraden sedan insåg Indien, åtminstone det som var mycket, mycket intelligenta, lysande och vakna, de insåg att den gamla guden var död. De insåg att bönens väg var död. Att påstå detta var helt enkelt att säga att människans hjärta var dött. Det fungerade inte längre. Så en ny väg måste hittas, där hjärtat inte var en grundnödvändighet. Buddha och Mahavir arbetade fram en ny slags religion, en meditationsreligion utan någon gud, utan någon bön, utan någon tro. Ingenting krävs av dig, förutom ett sökande, förutom ett forskande sinne, förutom ett djupt ifrågasättande. Det är allt. Världen kommer att bli mer och mer zenistisk. Zen är buddhatänkandets yttersta blomning. Innan vi inträder i zenvärlden måste några saker förstås angående tänkandet. En sak. Tänkandet fungerar på grund av ditt samarbete. Du kan stoppa det om du drar tillbaka din medverkan. Utan att dra tillbaka din medverkan kan du inte stoppa det. Så hela zenmetoden går ut på hur du kan dra tillbaka din medverkan. Många människor försöker stoppa tänkandet utan att dra tillbaka sin medverkan i tänkandet. Då kommer du att bli galen. Du kommer att göra något absurt, något omöjligt. Å ena sidan fortsätter du att föra in energi i tänkandet. Å andra sidan försöker du att stoppa det. Det är som att köra en bil och du fortsätter att trycka på gasen samtidigt som du trycker på bromsen. Du kommer att förstöra hela mekanismen. Du gör två motsatta saker på samma gång. Sen förespråkar inte att du ska stoppa ditt tänkande direkt. Sen förespråkar att du drar tillbaka din medverkan från tänkandet på ett skarpsinnigt, subtilt sätt. Undan för undan dras mer och mer energi bort från tänkandet. Och det börjar tunnas ut allt mer. Och det kommer ett ögonblick då tankarna helt enkelt försvinner. Därför att det är du som upprätthåller tänkandet. Det är du som livnär det. Det är du som omedvetet, oavbrutet, tillför tänkandet energi. Genom dina önskningar, genom ditt utskiljande, genom dina val, genom ditt gillande och ogillande, så fortsätter du att tillföra tänkandet näring och energi. Så sen säger, om du verkligen vill att tänkandet ska stoppa, det finns ingen annan väg för sen att lära känna sanningen än genom att tänkandet upphör. Därför att om tänkandet fortsätter att fungera så gör du det så som en projektor. Då fungerar verkligheten som en filmduk och du fortsätter att projicera dina tankar på den. Du ser det du vill se och du hör det du vill höra. Du ser aldrig verkligheten som den är. Du ser aldrig det som är. Du förvränger verkligheten. Tänkandet är en stor förvrängare. Så tänkandets projektor måste stanna. Då uppträder plötsligt verkligheten som den är. för ingenting är projicerat på den. Du sitter i en biograf. Du ser bara en vit filmduk och sen startar projektorn. Sedan försvinner den vita duken och du ser filmen, en storslagen berättelse, spelas upp. Du glömmer fullständigt bort filmduken, dess vithet, dess renhet, dess jungfrulighet. Allting är glömt. Du är förlorad i en drömvärld. Därefter stannar projektorn och plötsligt inser du att där har inte funnits någonting. Filmduken har varit tom. Det är bara ett skuggspel. Du är lurad. Du är bedragen. I Indien kallar vi världen för Maya. En illusion. En drömvärld. Det betyder, det är inte så att det inte finns någon sanning i den. Men sanningen är gömd. Sanningen är gömd så som den vita duken på en biograf. Och du har projicerat, överfört dina önskningar och dina drömmar ovanpå den. Och då har du fullständigt glömt hur verkligheten är. Sen säger, stoppa projektorn. Stäng av den. Och du får möjlighet att veta det som är. Och att veta det som är frihet. Att veta det som är att bli befriad. Att veta det som är att bli upplyst. Så tänkandet är hindret. Och tänkandet är en ständig repetition. På grund av att du aldrig har iakttagit det, att du inte är medveten om det. Någonting nytt händer aldrig i tänkandet. Det är alltid det gamla vanliga. Något nytt kan aldrig någonsin hända i tänkandet, för det är en mekanism. Denna mekanism kan bara fortsätta spela samma sak om och om igen, ungefär som en grammofonskiva. Se, iaktta tankarnas maskineri och undan för undan kommer du att kunna se dess mekaniska upprepning. Gurdjieff brukade säga att om du genomskådar att du är en mekanism, då finns det en möjlighet. Om du inser att du bara är en maskin, då finns det en möjlighet att gå bortom maskinen. Då kan du bli medveten. Jag läste en mycket vacker historia. Det finns ingen berättelse i den, bara ett utdrag från en kassabok.
1 november. Annons efter sekreterare. 50 pence. 2 november. Blommor till sekreterarens skrivbord. 80 pence. 8 november. Veckolön till sekreterare. 30 pund. 9 november. Parfym till sekreterare. 6 pund och 50 pence. 11 november. Godis till frun, 10 pence. 13 november, lunch till sekreteraren och mig själv, 9 pund och 45 pence. 15 november, veckolön till sekreteraren, 35 pund. 17 november, bingo för mig och frun, 1 pund. 18 november, teater för sekreteraren och mig själv, 6 pund. 19 november, godis till frun, 10 pence. 20 november, Doreens lön, 40 pund. 21 november, teater och middag åt Doreen och mig, 20 pund. 2 december. Harley Street-kliniken, 150 pund. 3 december, päls åt frun, 700 pund. 4 december, annons efter en manlig sekreterare, 50 penny.
Gör anteckningar. Notera. Gör en kortfattad dagbok över dina tankar och du kommer att se att de rör sig i cirklar. Att skriva dagbok är bra, men gör den i så fall för dig själv, inte för att någon annan ska läsa den. Sedan titta på den, iaktta den och du kommer att se samma mönster om och om igen bubbla upp till ytan. Det är bara ett bortslösande av livet, därför att ingenting nytt händer i det. Sanningen är alltid ny och tänkandet är alltid gammalt. Detta är orsaken till att tänkandet och sanningen aldrig möts. Tänkandet härrör alltid från det förgångna. Sanningen tillhör alltid nuet. Det är orsaken till att tänkandet och sanningen aldrig möts. Tänkandet kommer av det som du redan känner till. Sanningen är det som återstår att lära känna. Tänkandet är det kända och sanningen är det okända. Eller det som ej går att veta. Tänkandet är bara en ingravering av allt som har hänt. Tänkandet är inte ett äventyr. Sanningen är ett äventyr. Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: det finns ingenting nytt under solen. Om du tänker på tänkandet är ordspråket sant. Men om du tänker på sanningen så är ordspråket helt falskt. Då finns det ett annat ordspråk som är sant och som lyder: det finns inget gammalt under solen. Allting är absolut fräscht och nytt. Likt ett nytt löv som slår ut på en gren. Sanningen är alltid ung. Tänkandet är alltid gammalt. Det är därför som Jesus säger till sina lärjungar: om du inte blir som ett barn på nytt kommer du inte att kunna komma in i Guds rike. Tänkandet är mycket slukt och listigt, men inte intelligent. Intelligens är en kvalitet av medvetandet och slughet och listighet är bara ett substitut för intelligens. Så tänkandet fortsätter att spela sluga tricks. Och i den slugheten trasslar tankarna själv in sig. Tankarna förlorar sig i sin egen slughet och listighet. Kom ihåg detta. Du kommer inte att bli intelligent genom att vara listig. Du kommer att bli intelligent genom att bli mer medveten. Smarthet behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på intelligens. Även dumbommar kan vara sluga. Listighet kommer genom erfarenhet. Du gör saker många gånger. Du lär. Tänkandet blir som en datamaskin. Varje erfarenhet matas in och sinnet fortsätter att lära och samla kunskap och tankarna fortsätter att använda denna kunskap. Intelligens har en helt annorlunda kvalitet. Den har ingenting att göra med erfarenheter. Den har något att göra med medvetenhet. Slughet kommer av erfarenhet. Intelligens kommer av medvetenhet. Det är därför gamla människor blir mycket sluga. Och hippies har rätt när de säger att aldrig lita på en person som är äldre än 30. Därför att då har personen blivit listig och beräknande. Han har lärt sig all världens kryphål och tricks. Han har lärt sig hur en slipsten ska dras. Men ett barn är intelligent. Därför att ett barn är mer alert, mer intensivt närvarande. Se hur ett barn iakttar någonting. Om ett barn iakttar en snigel, titta på barnet. Så alert, så helt han är i ögonblicket. Det är som om han bara är sina ögon. Hela hans väsen strömmar genom ögonen. Ett barn är intelligent. En gammal man blir slug och listig. Ett barn har ingen erfarenhet, så han kan inte använda det förflutna. Han är tvungen att stå ansikte mot ansikte med nuet. Och hela zen-attityden är att du måste bli som ett barn på nytt. Du måste födas som barn på nytt och släppa alla erfarenheter. Tänkandet är ingenting annat än ett namn på all samlad erfarenhet. Tänkandet är inte en verklig enhet, bara ett upplagrat förflutet. Om du löser upp det, om det förflutnas damm har torkats bort från ditt väsens spegel, då kommer du att bli intelligent, och endast intelligens kan veta vad sanningen är. Efter en föreläsning sa en student till Hegel: "Professor Hegel, jag är förvirrad av din undervisning, för verkligheten ser helt annorlunda ut." Hegel sa: "Kära vän, det var illa för verkligheten." Zen är inte en filosofi, därför att filosofi betyder en teori om verkligheten. Zen är ett rent möte med verkligheten. Zen är inte en teori. Zen är inte en filosofi. Zen utgår inte ifrån några skrifter. Zen är bara ett direkt möte med verkligheten. Alla skrifter härrör från tänkandet. Alla filosofier härrör från tänkandet. Och alla doktriner och teorier kommer ur tänkandets klyftighet. Tänkandet håller oupphörligt på att bekräfta sig självt genom att skapa filosofier som det känner till. Det är mycket svårt att leva i okunnighet, omedvetenhet, därför att det är mycket splittrande för egot. Så tänkandet skapar filosofier och ger dig en illusion om kunskap. Zen är en kunskapsväg. Zen innefattar ingen kunskap. Zen är enbart en metodik för att veta, för att konfrontera, för att direkt möta, omedelbart, här och nu. Zen är en direktöverföring. Clemenceau, den franske statsmannen, tillfrågades av en diplomat om vad han ansåg om diplomater. Clemenceau sa: "Diplomater är människor som löser problem som skapats av andra diplomater. Detta gör även filosofer." Och det är även så som tänkandet fungerar. Tänkandet skapar problem som tänkandet därefter försöker lösa. Zen faller fullständigt ut ur denna ram. Zen är inte en tankelek. Zen säger att det finns inga problem att lösa. Och det finns inga lösningar att göra. För det finns för det första inga problem. Sen säger att något problem har aldrig funnits. Det är det bedrägliga tänkandet som först skapar ett problem. Och naturligtvis, när du har ett problem så måste du lösa det. Så skapar det en lösning. Problemet är falskt, så hur kan du finna en sann lösning till ett falskt problem? Då är lösningen också falsk. Sedan skapar lösningen 10 fler problem. Och så håller det på. Filosofi efter filosofi skapas. Och det är alla tomma. Bara smörja. Helt och hållet skräp. Sen är helt och hållet emot filosoferande. Därför att sen är emot tänkandet. Och det här var översättningen av första delen av första föredraget i serien Ding Dang Doko Dang. Historien om zenmästaren Fugai. Använd texten för att förstå huvuddragen, men lyssna på den engelska förlagan direkt av Osho för att på så vis, genom iakttagande och lyssnande, förstå den djupaste meningen i texten. Originalet är alltid bäst. Spegelbilden, översättningen, är bara en film. Lycka till och enjoy. Njut av att bara vara.
Truth is one, but can be approached in many ways. Truth is one, but can be expressed in many ways. Two ways are very essential. All the ways can be divided into categories. It will be good to understand that basic polarity. Either you approach truth through the mind, or you approach the truth through the heart. So there are two types of religions in the world, both true, both meaningful, but both appear opposite to each other. The religion of the mind and the religion of the heart. The religion of the mind believes that if you become thoughtless, if the mind is dropped, you attain to truth. The mind is the barrier. The no mind will be the gate. Buddhism, Jainism, and Taoism, these are the religions of the mind, religions of deep analysis, religions of deep awareness, religions of enlightenment. Then there are religions of the heart, Judaism, Christianity, Islam, Hinduism. They believe the path goes through the heart. The heart has to be dissolved into the beloved, into the divine. The first religions are the religions of meditation. The word meditation is not exactly right, but there is no other word to translate dhyana in English, because the language has never known a religion of meditation, so the word does not exist. The language, all Western languages in fact, have known only the religion of the heart. So they have a perfect word for that path, prayer. But for dhyana, they don't have any word. So meditation is the only word that can be used. In fact, dhyana means exactly opposite. Dhyana means just the contrary. Because the word meditation comes from a Greek root, medonai, which means to think about. The word meditation means to think about. And dhyana, which we are translating as meditation, means how not to think about. How to be in a state of no thought. How to come to a point where you are, but there is no thinking. A state of no mind. Pure awareness. But meditation is the only word, so we will use it. Zen is the culmination of the Buddhist search. Zen is the uttermost flowering of the path of meditation. The word Zen comes from dhyana. Dhyana became Chan in China. Then Chan became Zen in Japan. Remember this, that Zen oriented in India with Gautam Buddha. When Gautam Buddha attained to his ultimate enlightenment, the state of no mind, the world came to know the path of analysis, the path of right thinking, the path of right remembering, and the path how to dissolve all thinking by becoming more and more aware of thoughts. Just by watching thoughts, slowly, slowly they fade out. You become simply a watcher. You are not identified with your thinking. You stand aside and you go on watching. Just as if you are standing by the side of the road and watching the traffic. The mind is a traffic, very circular, goes on moving in a circle, very repetitive, almost a mechanism. You go on doing the same thing again and again and again. Your whole life is nothing but a prolonged repetition, very circular. The mind is a mandala, a circle, and it moves. If you watch, by and by you become aware of the circle, of the vicious circle of the mind, that it brings again and again the same emotions, the same anger, the same hatred, the same greed, the same ego, and you go on. You are just a victim. Once you become aware of the mind and you start watching it, the bridge is broken. You are no more identified with the mind. Once you are not identified with the mind disappears because it needs your cooperation to be there. These coming 10 days, we will be talking about Zen. But to understand it rightly, you have to understand the opposite also. The opposite becomes a contrast, a background. The path of prayer does not analyze. It does not try to be aware or alert. On the contrary, the path of prayer dissolves oneself completely into one's prayer. You should not witness. You should not be a watcher. You should be drunk, like a drunkard, lost, completely lost. On the path of prayer, love is the goal. You should be loving. You should be so full of love that your ego dissolves into your love, melts into your love. On the path of prayer, God is a necessary hypothesis. I call it a hypothesis because it is a need on the path of prayer, but it is not a need on the path of meditation. On the path of meditation, no God is needed. Hence the influence and the appeal of Zen in the West, because God has become almost incomprehensible. The very word God looks dirty. The moment you say God, you put people off. Hence the appeal of Zen in the West. Christianity is dying because that hypothesis has been used too much, has been exploited too much. The other, just the opposite is needed. On the path of prayer, you are to be drunk. On the path of meditation, you have to be alert. In both the ways, the ego disappears. If you are fully alert, there is no ego. Because in full awareness, you become so transparent that you don't create any shadow. If you are fully drunk, in deep love with God, again you disappear. Because in love, you cannot be. The ultimate is the same. The ego disappears. And when the ego is not there, you come to know what truth is. Nobody has ever been able to say what it is. Nobody will ever be able to say what it is. The experience is so ultimate, so vast, that it is indefinable. It is so unlimited that it cannot be put into words. Words are very narrow, and the experience is tremendously vast. But from both the paths, people reach to the same goal. Truth is one. Vedas say, truth is one, but it has been said in different ways by the seers. So remember that all religions are basically, intrinsically leading to the same goal. Even when they appear very opposite, even when they appear almost diametrically opposite, then too they are leading to the same goal. So it depends on you which path you would like to choose. If you have a feeling for God, not a belief, belief alone won't do. Belief is just a dead thing. If you have a feeling for God, if by hearing the word God you start a subtle throbbing in your being, you feel a trembling, you feel inspired, your heart starts beating faster. Very word God, if it gives you a great awe, then you can move on the path of prayer. Then Zen is not for you. Then Zen has to be simply forgotten. Because then Zen will be a disturbance. But if the word God has no meaning for you, if it has really died for you, if God is dead for you, it provokes no feeling in you, no emotion in you, it does not vibrate you, it does not pulsate you, it does not whirl your being into the unknown, then Zen is for you. More and more people will have to be moving on the path of Zen. Because Christianity, Hinduism, Islam, Judaism, all in a way have been exploited too much. They have lost their appeal. Buddhism is still unspoiled, still fertile. And particularly for the modern mind, it has a very deep appeal, because the modern mind is made by scientific attitude, and Zen is absolutely scientific, super scientific. It goes to the very roots of your mind, and it does not ask you to believe in anything. It has no hypothesis whatsoever. It does not ask that you should believe in something. It has no superstition. The word superstition is very beautiful. It comes from a Latin root, superstis, which means that which survives, remnants of the past. Things which have become futile, but still persist out of habit. You go to the church and you don't have any feel for going there. And every night before going to the bed, you may pray also, but just an impotent gesture, because there is no heart in it. You simply repeat it by the lips. You pay the lip service. Maybe just an old habit, an old conditioning, because you have been taught from the very childhood to pray. So you continue. Because the mind goes on repeating the familiar. So this has to be decided by you. Nobody else can decide it for you. You have to search in your own heart. If you still have that innocence which is needed for the path of prayer, if you are still like a child, if you still can trust, can believe, if you still can have faith, then there is no need to bother about Zen, because then it will be an unnecessarily arduous path. Then you can simply melt and merge into God. I was reading one anecdote. I loved it. One evening, a priest who was visiting Ireland was walking along a country road when he came upon an elderly gentleman. As they walked along enjoying the evening together, a storm suddenly arose and they took shelter. They talked for a while, and then when the silence came upon them, the old man took out a small prayer book and began to pray. The American priest, observing him, was struck very deeply in a certain kind of hallowedness around him as he prayed. Unintentionally, he said aloud, "You must be very close to God." The old man paused, smiled, and said, "Yes, he is very fond of me. Yes, he is very fond of me." That is what prayer is all about. It is not only that you love God, that alone won't help. If you can feel God's love also flowing towards you, only then. If you can feel His presence all around you, only then prayer will become possible. Prayer is possible as a shadow of His felt presence. You cannot pray in an empty room if He is not present. To whom you will pray? To whom you will utter your heart? To whom? Prayer is futile if the presence is not felt. If the presence is felt, then you are in prayer whether you say something or not. You may not say a single word. You may be simply so full with awe that you may remain silent. But you will feel the presence. Yes, to feel the presence of God is what prayer is all about. But if God is dead, if you don't feel anything, no song arises in your heart for God. If the presence has disappeared from the world, you look at trees and you only see trees and no God hidden there. You look at the sky and you only see the sky and not His infinite presence, then Zen is going to be your path. Zen is going to be the religion of the coming century. Because science has killed damaged very badly the capacity to trust. But nothing to be worried. You can move from another direction. But then there is no question of love, of presence, of God, of prayer, nothing of the sort. When for the first time Western world became aware of Buddhism, Jainism, Tao, they could not believe what type of religions are these, because there is no God in them. They could not believe that a religion can exist without the concept of God. God has always been the center of religion. So they thought these must be just moral codes. They are not. They are a totally different kind of religion. And India reached in the days of Buddha and Mahavir, 25 centuries before, to the same scientific attitude as the Western world has reached now. 25 centuries before, India realized, at least those who were very, very intelligent, brilliant, alert, they realized that the old God is dead. They realized that the God of prayers is dead. To say this is simply to say that the heart of man is dead. It is no more functioning. So a new path has to be found, in which heart is not a basic necessity. Buddha and Mahavir worked out a new sort of religion, the religion of meditation, without any God, without any prayer, without any belief. Nothing is required of you except a seeking, except a searching mind, except a deep inquiry. That's all. The world is going to be more and more Zenist. Zen is the ultimate flowering of the Buddha mind. So before we enter into the world of Zen, few things are needed to be understood about the mind. One thing, mind functions because of your cooperation. You can stop it if you withdraw your cooperation. Without withdrawing your cooperation, you cannot stop it. So the whole method of Zen is how to withdraw the cooperation. Many people try to stop the mind without withdrawing the cooperation. Then you will go crazy. Then you will doing something absurd, impossible. By one hand you go on pouring energy into the mind, and by another hand you go on trying to stop it. It is as if you are driving a car and you go on pushing the accelerator, and at the same time you go on pushing the brake also. You will destroy the whole mechanism. You are doing two contradictory things together. Zen is not in favor of stopping the mind directly. It is in favor of withdrawing your cooperation from the mind in a subtle way. The more and more energy is withdrawn from the mind, it starts falling on its own accord. A moment comes, the mind simply disappears, because it is you who are supporting it. It is you who are maintaining it. It is you who unknowingly, continuously go on pouring energy in it. through your desires, through your discriminations, through your choices, through your likes and dislikes, you go on pouring energy in it. So Zen says, if you really want the mind to stop, and there is no other way for Zen to come to know the truth unless the mind stops. Because if the mind goes on functioning, it is a projector. Then the reality functions as a screen, and you go on projecting your mind on it. You go on seeing that which you want to see. You go on hearing that which you want to hear. You never see reality as it is. You never see that which is. You corrupt reality. Mind is a great corrupter. So mind, the projector, has to be stopped. Then suddenly the reality appears as it is, because nothing is projected on it. You are sitting in a movie house. You just see a white screen, and then the projector starts. Then the screen disappears, and you see the film, a great story unfolding. You forget completely the screen, the whiteness, the purity of it, the virginity of it. Everything is forgotten. You are lost into a dream world. Then the projector stops. Suddenly, you realize there has been nothing. The screen has been empty. It was just a game of shadows. You were befooled. You were deceived. That's why in India we call the world illusion, Maya. It means not that there is no truth in it, but the truth is hidden. The truth is hidden like a white screen in a movie house, and you have projected your desires and your dreams on top of it, and you have forgotten completely what reality is. Zen says, stop the projector, put it off, and you will be able to know what is. And to know that which is freedom. To know that which is to be liberated. To know that which is to be enlightened. So mind is the barrier. And mind is a continuous repetition. Because you have never watched it, so you are not aware of it. Nothing new ever happens in the mind. It is always the rotten old. Nothing new can ever happen in the mind, because it is the mechanism. The mechanism can only go on playing the same thing again and again. It is like a gramophone record. Look at it, and by you will be able to see the mechanicalness of it. Gurdjieff used to say that if a man realizes that he is a mechanism, then there is a possibility. If a man realizes that he is only a machine, then there is a possibility to go beyond the machine. Then a man can become conscious. After a lecture, a student asked the great philosopher Hegel, "Professor Hegel, I am confused by your teaching, because reality looks quite different." Hegel said, "My dear friend, all the worse for reality." Zen is not a philosophy. Because philosophy means some doctrine about reality. Zen is a pure encounter with the reality. It has no doctrine. It has no philosophy. It has no scripture. It is just a direct encounter with reality. Because all scriptures belong to the mind, and all philosophies belong to mind, and all doctrines are the cleverness of the mind. The mind goes on consoling itself through creating philosophies that he knows. It is very difficult to remain in ignorance because it is very ego-shattering. So the mind creates philosophies and gives you an illusion of knowledge. Zen is a way of knowing. It has no knowledge. It is just a methodology to know, to face, to encounter. Immediate, here and now, direct. It is a direct transmission. Once the French statesman Clemenceau was asked by a diplomat what he thought about diplomats. Clemenceau said, "Diplomats are people who solve problems that have been created by other diplomats." That's what philosophers also do. And that's why it is the whole function of the mind. The mind creates the problem and then the mind tries to solve it. Zen completely drops out of this whole game. It is not a mind game. Zen says there are no problems to be solved. And there are no solutions to be sought because there are no problems in the first place.
Upplysning är människans seger över hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är avsaknaden av förmåga att använda sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet när orsaken inte är brist på förstånd men brist på mod att använda förståndet. Till upplysning krävs inte ett annat än frihet. Den frihet som innebär att i varje avseende göra offentligt bruk av sitt förnuft. Ty det är varje människas kall att tänka själv. Immanuel Kant, 1783.
Meddelande från Fria Akademin.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger. Memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.
Låt skivan vandra. Budkavel kommer, budkavel går.
Vad jag lär ut är medvetenhet. Att vara fullständigt medveten i varje situation. Och att var och en handlar efter sin egen medvetenhet.
I teach awareness, not labeling, not categorizing. I teach awareness. I teach you to be fully aware in every situation and act out of your awareness.